Röster.
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 Dagens programledare är Roger, Olof och Per Åker.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Och vi som leder den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor.
Per-Åke Jonsson.
Olof Kjellén.
Och idag är det den 21 augusti 2026. Och vi går mot allmänna val i Sverige. Därför så har vi på Lunds fontänhus en serie valpoddar. Och idag har turen kommit till Moderaterna.
Moderata samlingspartiet är ett av Lunds kommuns klassiska partier, tillika det näst största efter Socialdemokraterna, med hela 11% av rösterna i 2022 års val. Hur hanterar partiet då detta starka mandat? Jo, här i Lund har Moderater faktiskt styrt ihop med Socialdemokrater i 4 års tid. Kommer denna allians med den svurna huvudfienden att hålla i sig även efter denna valrörelse? Amanda Fonander är ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Amanda har en examen i kriminologi. Linda Allansson-Wester med en grundskolelärarexamen i bakfickan, bland annat i engelska. Linda är ordförande i personalnämnden i Region Skåne.
Vi hälsar Amanda och Linda välkomna med en stor applåd. Vi brukar köra ett par korta frågor, bara som inledande uppvärmning. Liksom. Kort fråga till dig, Linda. Hur många elever är det optimalt att ha i en skolklass?
Det beror lite på ålder och hur eleverna mår, men runda slängar 25 kan jag tycka är helt okej.
25? Och kort fråga till dig, Amanda. Är det rätt att låsa in 13-åringar som har gjort sig skyldiga till kriminella handlingar?
14-åringar tycker jag, och det är ju ingenting som någon vill, utan det är någonting som tyvärr är nödvändigt just nu för att skydda människor från farliga personer.
Okej, och då tar vi också en snabb inledande fråga till er två. Snabbt svar. Vill ni helst ta väljare av SD, L, KD, C eller S?
Alla som vill rösta på Moderaterna tycker jag ska rösta på Moderaterna. Jag bryr mig inte vilka partier man röstar på tidigare eller vilka partier man kan tänka sig att rösta på om 50 år. Men jag tycker att i valet nu så ska man rösta på Moderaterna om man tycker att Moderaterna har bäst politik.
Okej, men då ska vi först ha och lyssna på en låt innan vi går djupare in på dagens utfrågning. Ja. Ja, välkomna tillbaka. Det här var...
Placeholder med Gilla Band.
Okej. Okay. Och ni har ju som valslogan att det ska löna sig att anstränga sig, eller hur? Vem är det som inte anstränger sig?
Nej, men jag tror att man kan kolla på ansträngning på flera olika sätt. Det kan vara den som ställer klockan väldigt tidigt och går upp till jobbet. Det kan vara den som gör det som just den är, har förmåga till. Jag tror att alla människor som känner att de vill nå längre och känner att man vill göra vad man kan med tanke på sin egen kapacitet.
Ja, men det var inte det som var frågan, utan vem är det som inte anstränger sig?
Nej, men jag tycker att det är ett positivt budskap att alla som anstränger sig är välkomna. Och sen tycker inte jag att man ska peka ut grupper på det sättet.
Nej, det håller jag med om.
I budget står det att Fontänhusets verksamhetsbidrag är 1,3 miljoner för att fortsätta sitt goda arbete och stödja människor till arbete och studier. Är det bara jobb- och studieenheten som ni vill lära högt hos Fontänhuset?
Nej, men jag tänker att ni har ju en väldigt bred verksamhet som ju precis som alla individer i samhället. Vissa individer passar i vissa vissa områden och vissa på andra ställen. Så att jag tycker att Fontänhuset gör ett otroligt arbete med att hjälpa människor ut i studier och i arbete. Det är också det som står i vår IOP, överenskommelsen som är mellan Lunds kommun och Fontänhuset. Sen betyder det inte att de andra verksamheterna inte är viktiga på samma sätt. Men det är just det som vi har valt att fokusera på i vårt samarbete.
I Moderaternas Skåneprogram säger ni att ni vill satsa på äldre och yngre personer med psykisk ohälsa. Men hur blir det för dem som befinner sig mitt i livet?
Ja, när man skriver ett sånt Skåneprogram, då är det alltid man vill. Man kan inte ta med allt, utan man måste lyfta fram där man tänker något extra. Och när det gäller äldre och yngre så ser vi ju tyvärr en stark ökning av psykisk ohälsa bland de yngre. Och våra yngre ska ju också förhoppningsvis leva ett gott och långt liv, precis som oss som har möjligheten att få lov att göra det. Därför väljer vi att sätta fokus på det i Skåneprogrammet. När det gäller de äldre så ser vi att psykisk ohälsa bland de äldre och ensamma äldre är väldigt oroväckande. Och när man har de där, alltså när man har gjort sitt arbetsliv och man ibland blir ännu mer ensam när man lämnar gemenskaper, då behöver man lite extra hjälp, tror jag, för att må bra, för att äta, för att kanske sitta bredvid någon så att maten smakar, för att ha någon som knackar på dörren eller en meningsfull fritid att gå till även när man är äldre. Så därför har vi valt att lyfta fram de två grupperna, därmed inte sagt att inte andra däremellan är viktiga.
Kvinnor är i snitt 80% mer sjukskrivna än män och lever ofta längre med sämre hälsa. Vad har ni för planer för att förbättra kvinnohälsa?
Ja, det är flera delar i detta. När det gäller sjukskrivningstalen så tror jag vi måste titta på våra arbetsplatser och på hemmet och kombinationen av de två. Ofta så blir de totala 24 timmarna kan vara det som gör att det blir för mycket för någon. Man vill leverera bra både på jobbet men har väldigt mycket åtagande hemma. Och vi lever också i ett samhälle idag där fritiden ibland faktiskt också är belastande. Man vill lyckas med någonting även på fritiden och det blir för mycket. Sen har vi ju kvinnosjukdomar som vi behöver bli duktigare på att prata om och göra naturliga och känna igen. Många unga kvinnor kan ha, alltså hemma sjuka redan från skolan och tror att det är vanligt att man ska ha ont i magen. Men då är det ett sjukdomstillstånd och inte alls kopplat till en vanlig menstruation, utan det är något annat. Men vi är väldigt dåliga på att hitta rätt, prata om det och hjälpa bättre. Så där har vi en lång resa kvar att göra.
Är det inte det egentligen? Så, alltså, ska inte läkare ställa diagnos på vad orsaken till magproblem är? För att det kan ju också vara allmän ängslighet och så liksom, och oro för att kanske det ser så bra ut i skolmiljön eller så.
Jo, men absolut. Endometrios är ju en ganska vanlig sjukdom som går odiagnostiserad väldigt länge. Och det är i snitt över ett års tid för att få diagnos med endometrios. Och det är ju det som Linda referera till. Det är exakt det som vi tycker att läkare behöver bli bättre på, att ställa diagnosen, men också att vi skulle kunna klassa det som en nationell folksjukdom, för att då skulle det också komma mycket mer resurser bakom till forskning och liknande.
Hur mycket bör du satsa på ungdomspsykiatrin?
Jag kan inte säga en exakt krona. Jag kan säga att vi jobbar på att hitta nya vägar att utveckla den. Vi har, vad heter det, utvecklat till exempel ett, jag tänker om man står för nära den där högtalaren kanske, något som heter BUP Online, som är ett sätt för den unge och familjen runt den unge, vännerna runt den unge, att själv kunna se vilka olika typer av stöd man kan få när man inte mår bra, så att man hittar rätt väg in. Men sen har vi också ändrat i hur vi arbetar så att man får en stegvis hjälp, och på det viset har vi faktiskt ingen kö till de första besöken längre inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sen finns det alltid saker man kan utveckla mer, men jag har ingen exakt summa jag kan säga.
Idag slutar många ungdomsbehandlingar vid 18, men skulle inte det gå att höja åldersgränsen till 21 för att få bättre kontinuitet innan man går över till allmänpsykiatrin kanske?
Jo, men det stämmer. Jag tycker också att man ska titta på den gränsen. Om det är 20 eller 21. Men jo, det tror jag är en klok riktning att gå i.
Mm. Är ni beredda att satsa mer på allmän psykiatrin också när de tar över de unga?
Men vi behöver utveckla, nu pratar vi mycket om pengar och psykiatrin, men jag vill faktiskt också, nu står vi här i Lund, och Lund är en sån här stad där många utbildade också vill jobba och där vi har lite lättare att hitta arbetskraft till psykiatrin. Men jag tycker det är också viktigt att om man bor i Kristianstad eller om man bor i Hässleholm så ska det också finnas verksamhet som hjälper en. Så att jag vill absolut, behöver vi se över resurser, men vi behöver också se över så att vi verkligen bemannar och att man vill arbeta och kunna hjälpa skåningar i hela Skåne. Och det tycker jag är jätteviktigt. Sen kan det kosta pengar och då får vi titta på det.
Mm. Ni säger att ni vill att ungdomsmottagningar ska vara lättillgängliga. Hur då?
Nu är inte ungdomsmottagningarna min allra högsta specialitet, men vi försöker ju hitta ett sätt att arbeta liksom närmare invånare, närmare de som behöver det och på olika sätt göra det tillgängligt.
Och ni säger att ni vill öka antalet psykologtjänster inom äldrevården och även öka antalet psykologtjänster inom grundgymnasieskolan.
Är det inom kommunala verksamheterna du tänker då? Eller jag vet inte var ni har hittat det.
Ja, det är det kommunala. Mm. Det är taget ur budgeten. Så
är det Lunds kommuns budget? Ja. Ja, jag har faktiskt inte kunskap om exakt det förslaget.
Nej.
Vi lägger på en låt så återkommer vi snart. If you hear somebody knocking on your door, if you see somebody crawling across the floor, baby, it'll be me. Yeah, I'll be looking for you at the haystacks too. If you see something shooting out across the stars. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här började vara Cliff Richard med It Will Be Me. Och det var du som hade valt låten.
Absolut, det är en av mina favoritlåtar. Och om man lyssnar på den här texten, jag tycker man blir väldigt glad av den. Och jag är lite, det är fel, jag är kanske fel generation, men jag är löjligt förtjust i Cliff Richard och har varit det.
Vad menar du att du är fel generation?
Mm. Ja, men han var ju stor på innan jag, alltså han var allra störst innan jag själv föddes. Men jag tycker han har en bra inställning till livet och har musik som har följt med tiden. Han släppte sin första skiva 58 och han spelar fortfarande in. Det tycker jag är underbart.
Tack så mycket, Linda. Jag har en fråga här, en lite mer avtäckande på mer central nivå. Om miljö- och klimatpolitiken så skriver ni i ert idéprogram att klimatförändringarna beror på människan och måste därför lösas av människan. Ni uttrycker till och med att klimatpolitiken kan kombinera skatter, förbud och regleringar och att den inte ska väja för krav på individuella uppoffringar för att vi ska kunna ta vårt gemensamma ansvar. Men fråga, hur går detta ihop med den politik ni så väl argumenterar för som drivit igenom i regeringen med en av Europas lägsta bensinskatter?
Men för det första så måste vi ha med oss att Sverige är bäst i Europa på låga utsläpp. Det är fakta och det finns siffror på det. Sverige är alltså bäst i Europa och bland de bästa i världen.
Det finns ju siffror som tyder på att vi är en av de som importerar mest utsläpp också från
vi minskar ju våra utsläpp väldigt mycket och det vill jag börja med att säga. Det andra jag skulle vilja säga är ju att Sverige står för mindre än en promille av världens totala utsläpp. Och därför måste man, klimatfrågan är global och därför måste man jobba globalt med klimatfrågan. Det är ingen som, det spelar ingen roll om utsläppen sker på andra sidan sundet i Danmark eller om de sker i Sverige, utan det är en gemensam fråga.
Har du någon referens till det här med att vi skulle vara det minsta utsläpp, alltså vi släpper ut minst koldioxid
från. Ja, det är ju siffror från alltså EU. Sverige är bäst i EU när det gäller utsläpp.
Jag tänker så här att vi gör också så att vi importerar sopor från.
Jo, precis, det är det jag menar.
Och bränna det som för fjärrvärme och så. Liksom, det måste ju ändå räknas in på något sätt.
Ja, ja det stämmer. Men om man kollar på hela EU så ligger Sverige i toppen.
I toppen, du menar som bästa land när det gäller icke-utsläpp eller mindre utsläpp?
Yes.
Det har ju också framhållits från regeringshåll att individuella uppoffringar som ni menar enligt ert partiprogram att vi inte skulle väja för, att det skulle vara uttryck för att skuldbeläggande av vanligt folk. Det ofta låter så i debatten att det ska inte vara någon, det får inte drabbas om klimatarbetare, så ska det aldrig kunna drabba vanligt folk. Det ska kunna vara så billigt som möjligt att köra bil. Och då har ni hänvisat till att vi i praktiken borde vänta med att överhuvudtaget göra någonting för en nya kärnkraftsreaktorer börjar tas i bruk. Det har varit trumfkortet, att vi satsar på kärnkraft så kan vi vänta, så kan vi avgöra och låta svenska leva så billigt som möjligt i överflöd fram till det. Så behöver inte göra någon form av uppoffring på det planet. Är detta överhuvudtaget att ta frågan om miljön och klimatet på allvar?
Nej, men jag får ju såklart börja med att säga att jag håller inte med dig alls där. Anledningen att vi pratar så mycket om kärnkraft är för att energifrågan är helt central. Vi ska ställa om till ett helt elektrifierat samhälle där vi inte har fossila bränslen. Då behövs kärnkraft. Sen behöver jag inte prata mer om kärnkraft. Ni vet vad Moderaterna tycker om kärnkraft. Men jag ska säga angående bränslepriserna. Det är väldigt lätt om man bor i Lunds innerstad eller nära bra kollektivtrafik att säga att man inte behöver ha bil. Jag har ingen bil, jag använder inte bil för att jag bor också i centrala Lund. Men Sverige är ett av Europas största länder rent geografiskt. Det finns väldigt många människor som bor på landsbygd där det inte finns kollektivtrafik. Om det finns så kanske den går en gång per dag. Och de här människorna behöver sin bil för att kunna ta sig till arbete, för att kunna ta sig till skola, för att köra barnen till fritidsaktiviteter. Och då tycker inte vi att det är rimligt att man knappt ska gå runt genom att köra till jobbet.
Men har vi inte rätt så bra kollektivtrafik ändå?
Jo, i Skåne har vi bra kollektivtrafik, men Sverige är ju väldigt långt och väldigt stort. Och det finns väldigt många människor i Sverige som bor på landsbygden och som inte har tillgång till kollektivtrafik.
Vi hade en fråga till KD här när de var här för två dagar sedan. Och då var det med att, varför satsar man då inte på elbilar? Alltså elproduktion och för att ladda elbilar och så liksom. Det är ju en satsning som Norge till exempel har gjort mycket stort grej av liksom, och de är ju främst i världen på elbilar.
Ja, elbilar kräver ju el och det kräver stabil elproduktion. Och då skulle man ju exempelvis kunna satsa på kärnkraft för att kunna dra de här, att de här bilarna ska kunna köra. Men det allra viktigaste är ju att bilarna som redan är producerade, att de får så lång livslängd som möjligt. Det är ju extremt miljöovänligt att producera en ny bil, även om den drivs av el eller om den skulle drivas av bensin. Så att det viktigaste är ju att de bilarna som redan finns, att de kan användas så länge som möjligt och att utsläppen från de här bilarna också hålls nere.
Ni skriver på Moderaterna i Skånes hemsida, citat då, viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige. Vi har konkreta lösningar på de största samhällsproblemen och reformer för framtiden. Vi är partiet för ordning och reda som ser att staten inte ska vara överallt men vara stark där den behövs som mest. Betyder det att ni vill ha det filosoferna kallar nattväktarstaten?
Nej, absolut inte. Jag är extremt glad över att ha fått växa upp i Sverige och ha så god tillgång till den svenska välfärden. Min mamma fick mig när hon var 18. Hon hade ingen utbildning och hade inte gått klart gymnasieskolan. Det är tack vare det svenska samhället som jag har haft möjlighet att förverkliga mina drömmar. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att den välfärd vi har, den håller högsta möjliga kvalitet för lägsta möjliga kostnad. Varenda skattekrona som svenskarna och lundaborna betalar in i skatt måste man vara helt trygg med gå till de saker som skatten också ska gå till. Skola, vård och omsorg, gemensam infrastruktur och så vidare. Jag tycker att man kan absolut fokusera skattemedlen mycket bättre och slösa mindre med dem så att det går till just det viktiga, det vill säga det jag rabblade upp bland annat.
Så ni vill inte att vi ska inte lägga för mycket pengar på utgifter som vi inte vet om det gör någon nytta eller på nya utgifter som vi inte vet om det gör någon nytta eller inte? Det är det ni menar?
Precis.
Okej, enligt The Global Wealth Report från den schweiziska banken UBS så hamnar USA först på plats 28 med en median wealth på $69,000. Och median wealth är då antagligen, eller jag tror att det är deras samlade förmögenhet i bostad och allting sånt, bil och så. $69,000. Sverige hamnar på plats 23 med en median wealth på nästan $84,000. Danmark hamnar högst bland de nordiska länderna på en plats 5 med en median wealth på hela $204,000. Men den rika eliten i USA är enormt förmögna. Och jämför man bruttonationalprodukten alena så slår USA Europa med hästlängder. Men inte om man räknar BNP per capita. Frågan är då, bevisar inte det här att Ronald Reagans gamla slogan om en trickle-down economy, där man ger ekonomiska fördelar till de rika så att de ska skapa jobb så att alla blir rikare, bara är fria fantasier utan anknytning till verkligheten?
Det märks verkligen att ni har gjort en research. Jag tror att du har bättre koll på Ronald Reagans policy än vad jag har faktiskt. Men det man kan säga är ju att det vi måste prata om är ju hur den gemensamma kakan kan bli större. Att människor bedriver företag, att man bedriver väldigt framgångsrika företag, det bidrar ju också till vår gemensamma välfärd. Att vi kan ha en välfärd för de betalar in skatter. Så att istället för att prata om hur vi ska beskatta de rika så tycker jag det är väldigt viktigt att prata om hur ska vi få fler människor att bli rika? Hur ska vi få fler människor att vilja starta företag, driva väldigt framgångsrika företag så att vi får in mer pengar till det
gemensamma. Men om jag får fråga, vad anser ni är det största hotet idag som gör att det här som hindrar det här verkligheten från att bli av, alltså att det startas nya företag, vad identifierar ni som det stora problemet som ni, alltså, som ni vill åtgärda i Sverige?
Ja, men jag tror vi måste prata Sverige har en historia av stora framgångsrika företag som ju har som Amanda säger gjort jättemycket för vår tillväxt. Men företag börjar ju med en liten idé hos en ensam person ofta, eller några stycken. Mm. Och jag tror att det kan vara ett stort steg att våga skaffa det där företaget, att ta steget, att bli företagare. Och där man kan uppleva att regler är krångliga, att det är svårt och att man inte riktigt vågar ha det där modet att göra det. Så att minska regelkrånglet för företagare på alla nivåer, men absolut för de mindre företagen, tror jag är jätteviktigt. Men att göra det enkelt att vara företagare så att fler vågar vara företagare.
Men är det inte ganska enkelt att vara företagare idag? Alltså, jag menar, reglerna har ju förenklats. Det har ju blivit enklare. Hur mycket enklare kan de bli utan att allting faller ihop liksom?
Ja, då hör jag att du inte har träffat en mjölkbonde till exempel.
För bönder kan det vara.
De är ju också företagare och vi behöver ju att de unga vågar till exempel ta över eller söka nya arbeten inom jordbruket. Det är viktigt för oss som beredskap för att vi ska kunna vara självförsörjande i större grad i lantbruket. Men just lantbruket, där är det väldigt mycket regler där vi liksom lite kommer i kläm med olika lagstiftningar. Det kan vara prata med en lantbrukare. Han har mark både i Svedala, där jag bor, och i Lund. Och han kan inte forsla sina grejer över kommungränsen hur som helst. Och det är väldigt opraktiskt när man är företagare. För att hans åker går liksom på bägge sidorna. Och då är det olika regler och han ska ha ett specialtillstånd för det. Så att nej, jag tror det är mycket mer kvar. Vi är på god väg. Och vi moderater, vi har en regel att stoppar man in en ny regel, då ska man ta bort två gamla. För att det ska bli lättare.
Okay.
Men till sist har man inga regler kvar alls ju.
Jag tror inte vi hamnar där.
Vi lägger på en låt så återkommer vi snart.
I was flying in the darkness through the midnight air, didn't know where, but when I was going. Rest, when can we rest, when can we rest?
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Flying into Darkness med Laura Veirs. För att gå, återigen gå tillbaka till ert idéprogram, så skriver ni att svensk biståndspolitik ska vara inriktad på humanitärt bistånd, demokrati, rättsstat och ekonomisk utveckling genom stärkande av marknadsekonomins institutioner. Och ni hoppas sen att fattigdomsbekämpning en dag ska kunna göra bistånd onödigt. Min fråga är då, varför har ni i regeringen för det första övergett 1%-målet och för det andra tänker avser sänka biståndet ytterligare?
Man kan börja med att säga att det finns ett väldigt bra ordspråk som jag tycker att man kan börja med här. Och det är att ge en person en fisk så kan han äta för en dag. Men ge honom ett fiskespö så kan han äta för hela sitt liv. Och det är så jag tycker att svensk bistånd också ska funka. Vi kan skicka jättemycket pengar, penicillin, mat till fattiga länder. Men det viktigaste vi borde göra med våra biståndspengar det är att hjälpa de här individerna och de här samhällena, de här länderna, att bygga upp egna institutioner, egen rättsstat, egen demokrati och liknande så att de själva kan klara sig. För jag tror inte att det finns något land på jorden som vill vara beroende av andra länders pengar. Utan istället ska vi jobba med att handla med andra länder, vi ska hjälpa dem bygga upp sina institutioner. Och bara kort angående varför vi sänker biståndsbudgeten. Det är för att vi ser att det finns enormt mycket behov här hemma. Ukraina har fått väldigt, väldigt mycket pengar ifrån svensk biståndsbudget, vilket vi är väldigt glada för. Ukraina utkämpar ett krig som är för oss alla, inte bara för dem. Och sedan så behöver vi bygga upp vårt försvar och våran rättsstat. Och då behöver vi prioritera våra pengar här hemma.
Ja, jag skulle komma till det för att ställa, eftersom jag har en följdfråga på, det, på min fråga som jag ställde först. Ulf Kristersson motiverade i P1s utfrågning detta ställningstagande med att vi bör prioritera i budgeten och att vi idag ändå är en av de största bidragsgivarna till Ukraina. Och min fråga då är, FNs ursprungliga, alltså 0,7% mål från tidigt 1960-tal, det som blev 1%-målet till exempel, liksom, det var ju uteslutande en etisk och moralisk fråga om den rika världens ansvar. Är inte biståndspolitiken alltså därmed i långt högre grad än moralisk, att man gör moraliska övervägande snarare än en budgetteknokratisk fråga så som det behandlades? Liksom eftersom det handlar om vi som är den rika världen ska ändå kunna dela med oss till de som har det mycket svårare än vi.
Ja, och jag tycker som sagt att det är väldigt viktigt att vi gör detta. Men jag tycker inte att vi gör det på bästa sätt genom att skicka över pengar till ett bankkonto. Utan jag tycker istället att vi behöver göra det genom att fokusera på demokrati. Vi behöver fokusera på att de ska bygga upp sina rättsstater och att de ska ha möjlighet att utveckla sina egna länder. Jag tycker att det är en märklig uppfattning att svenskarna som sitter i Sverige ska bestämma över hur ett annat land ska använda sina pengar som de får av oss och bli beroende av oss och våra pengar. Jag tycker inte att det är rättvist för dem och inte rättvist för svenska skattebetalare heller.
Men då kräver det också faktiskt att det finns någon form av kontakter mellan de här länderna då.
Ja.
Alltså att det finns någon institution, någon etablering i det landet från svensk del och från deras håll i vårt land, för annars blir det inget sånt gjort.
Nej, inte att de etablerar sig i vårat land, utan vi använder ju i princip bara FN-organisationer när det gäller biståndet. UNRWA har ju varit en sån och det finns flera andra sådana. Så att svenskarna skickar sina skattepengar, men då skickar man dem framförallt till FN som sedan använder det till olika projekt i olika länder.
Jag ska säga, alltså, jag förstår inte riktigt det här med att man använder att det blir mycket mer träffsäkert, att man fokuserar på vissa dagar liksom. Alltså menar ni att det bara behövs typ 0,5% i biståndspengar för att bidra till demokratisering och sådana saker? För det var ju andra. Det har ju ändå varit ganska självklart, ganska läge att behoven är så stora i världen, alltså när det gäller att vi skulle kunna satsa hela vår bruttonationalprodukt och vi skulle ändå bara vara en droppe i havet. Så.
Nej, men politik handlar om prioriteringar, så är det. Och vi i Moderaterna tycker att vi ska prioritera att skicka biståndspengar till Ukraina, som är i vårt närområde. Vi har ett moraliskt ansvar över Ukraina, det är ett av våra grannländer, och det har blivit invaderat av Ryssland. Då tycker jag att vi ska prioritera pengar där.
Men då är det ju moral, vi pratar om då i så fall, du sa just moraliskt ansvar till Ukraina. Då är det ju moralen det handlar om.
Exakt. Ja, i viss mån gör det, men inte, alltså biståndsbudgeten handlar ju inte bara om moraliska saker, utan det handlar också om att se till att länder kan lyfta sig ur fattigdom genom att vi handlar med dem, att de får möjlighet att ha en rättsstat där man kan genomföra olika transaktioner utan att man är rädd för att bli...
Ja, men då är det ju inte bistånd, då är det ju imperialism, eller på i någon utsträckning, alltså på något sätt är det ju, det är inte bistånd.
Eller handels...
Alltså. Det här, vi tjänar ju på det, så att säga.
Nej, det var inte det jag sa, utan det jag sa var att jag tycker att vi ska använda våra biståndspengar till att hjälpa andra länder att bygga upp sina institutioner. Och det är ju så man har använt bistånd traditionellt och historiskt. Inte endast så, men det har Sverige valt att fokusera på, och det tycker Moderaterna att vi ska fokusera mer på.
Så du menar alltså, vi ska tjäna pengar, men de ska också tjäna pengar?
Framförallt så behöver de ju, väldigt många länder har väldigt ostabila styrelseskick med diktatorer som har mjölkat ur lokalbefolkningen, deras ekonomi, deras naturresurser och så vidare. Det som sådana länder med korrupta diktatorer som ledare, de kommer inte lyfta sig ur fattigdom för att man skickar pengar till dem. Utan det som vi i västvärlden borde göra med de här länderna, det är att hjälpa dem och införa demokrati, att införa rättsstat, att se till att det finns en möjlighet till marknadsekonomi, att de kan handla med andra länder. Det är A och O för att kunna lyfta sig ur förtryck och fattigdom.
Men är inte det en läxa man har lärt sig i USA, att man kan inte tvinga fram demokrati?
Nej, och det gör vi ju inte, utan man hjälper ju andra länder att bygga upp en egen demokrati.
Okej.
För jag skulle bara ställa liksom en fråga. Så när det gäller just Ukraina, så där är det lite speciellt, för där är det ett omfattande militärt samarbete. Så hur mycket är egentligen, är inte där också att samarbete med Ukraina är liksom gjort konstigt för att båda ska tjäna på det? Så det är inte rent bistånd. Alltså mycket av det är ju inte rent bistånd, utan det är mer ett transnationellt utbyte liksom, så där vi gör de vapen och de handlar liksom, att det är den typen, alltså när det gäller.
Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Ukraina utkämpar ett existentiellt krig. Ryssland vill inte att Ukraina ska finnas. Ja. Och då har Sverige som ett grannland och vi har då möjlighet att dels hjälpa dem rent militärt med resurser till deras militär, men sedan så skickar vi ju väldigt mycket pengar till att deras, alltså civilsamhälle ska gå runt samtidigt, att människor inte ska svälta, att människor ska ha el. Alla de här sakerna är ju jätteviktigt i ett samhälle också, och det fokuserar ju också Sverige sina biståndspengar på.
Det är rätt att vi gör det också, håller jag med om, men vi skulle gå vidare här. Du hade inte en fråga, Per-Åke?
Jo, jag såg ett uttalande av Jim Åkesson här. Han sa att SD inte uppmanar någon att stödrösta på Liberalerna. Man bör stödrösta på Sverigedemokraterna, säger han i en intervju i TV4 Nyheterna. Jimmie Åke säger att SD inte är ett borgerligt parti. Varför samarbetar ni med Sverigedemokraterna? Ni är ju Åke som tar sånt avstånd från borgerliga partier.
Nu babblar jag bara på, du får fylla på sen. I Lunds kommun samarbetar vi ju med Socialdemokraterna. Det är Moderaterna och Socialdemokraterna som styr i Lunds kommun. Det är ett samarbete jag är väldigt stolt över och som funkar väldigt, väldigt bra. På nationell plan så har Moderaterna samarbetat med Sverigedemokraterna just för att man har sett att det har funnits väldigt stora problem som man behöver komma till rätta med. Det är väldigt lätt att glömma hur landet såg ut för 4 år sedan. 2022 när vi tillträdde, då var det alltså nästan en skjutning varje dag. Det var 63 personer som blev mördade i gängkrigen år 2022. Nu är alltså skjutningen nere på lägsta nivån sedan 2017. Det här var en kris som vårt land var i, som var helt avgörande att komma till rätta med. Och då är jag är inte sverigedemokrat, jag kommer aldrig rösta på Sverigedemokraterna. Jag håller inte med dem i väldigt mycket. Men det var med Sverigedemokraterna som vi kunde genomföra politiken som nu har gjort att svenskarna är betydligt säkrare, betydligt tryggare och att människor inte dör på gatorna på samma sätt. Och det är jag stolt över och det skäms jag inte över.
Men är du då stolt över att Moderaterna under Reinfeldt drog ner på antalet poliser hela tiden?
Ja, det gjorde ju man inte, men man har ju underfinansierat polisen under väldigt lång tid. Sen kunde man inte år 2006 när Reinfeldt tillträdde ha någon aning om vilket stadie som det här landet skulle vara i med gängkrig efter 2015. Men jag är den första att säga att vi behöver en väldigt stark polis. Jag är kriminolog, jag har själv arbetat på polisen. Polisen behöver framförallt väldigt mycket mer verktyg för att komma till rätta med kriminaliteten och fler kollegor.
Men menar ni att det bara beror på regeringssamarbete? Alltså har det inte varit alla, även Socialdemokraterna profilerade sig med att ha straffskärpningar för gängen och sånt redan 2022? Är det inte mycket av det här att saker som kanske hade bytt av i alla fall, oavsett vem man samarbetar med?
Så här är det. Socialdemokraterna styrde det här landet i 8 år. Ingenting skedde. Det gick bara sämre med gängkrigen. När vi tog över, då införde vi... Alltså, det viktigaste här är inte straffskärpningar. Det är absolut viktigt att farliga människor sitter inlåsta så att de inte kan begå brott på gatan. Men det viktigaste är ju att ge polisen verktyg för att kunna ta fast de här kriminella.
Men det gjorde de utökade antalet polisutbildningar. Det gjorde den förra socialdemokratiska regeringen. Även om man kan klaga på att det var lite sent, men de hade ändå gjort det en av de sista åren.
Och nu har vi gjort polisutbildningen betald, så att det är ännu fler som söker polisutbildningen nu, vilket är väldigt, väldigt bra. Men det jag skulle säga med just verktyg, det som polisen själva säger har gjort allra störst skillnad under den här mandatperioden, det är någonting som heter preventiv avlyssning. Och det innebär att man får avlyssna telefoner, läsa gängledarnas chattar och liknande redan innan det finns misstanke om brott. Och på detta sättet har man kunnat förhindra att väldigt, väldigt många mord har skett. Och detta införde inte Socialdemokraterna. Sen vill jag bara säga en kort avslutande grej med detta. Moderaterna och Tidö röstade ju igenom en avskaffande av mängdrabatten här om veckan. Det röstade alltså Socialdemokraterna emot. Moderaterna röstade för att ta bort mängdrabatten, som innebär att om man begår 3 våldtäkter så blir man inte bara straffad för 1,5 våldtäkt, utan man blir istället straffad för 3 våldtäkter. Det tycker jag är viktigt, inte bara för att farliga människor, speciellt återfallsförbrytare, ska sitta inlåsta, utan också för upprättelse för brottsoffren. Och det här hade inte vi kunnat göra med Socialdemokraterna, och de hade inte gjort det om de styrde det här landet.
Men det gäller inte bara våldtäkter, det gäller väl andra brott också?
Ja, exakt. Det gäller äldre bedrägerier, det gäller misshandel, det gäller väldigt många olika brott som människor blir utsatta för i Sverige idag, som inte ens utreds. För polisen säger att ja, men det här 10:e bedrägeriet hade inte gjort någon skillnad på straffet ändå. Och då får inte det brottsoffret upprättelse, och det tycker jag inte är rättvist.
Det är möjligt, och det är också så att när man säger som du gör då, att om man har begått 3 våldtäkter så ska man låsas in då för 3 våldtäkter. Det låter ju faktiskt lite grann populistiskt.
För alla de brottsoffer som inte får upprättelse idag, så det handlar inte om populism, det handlar om riktig politik som gör skillnad på riktigt. Låt mig ta ett exempel. Nytorgsmannen. Den här serievåldtäktsmannen i Stockholm som blir dömd för 7 våldtäkter och jag tror det var över 30 olika sexuella övergrepp. Han fick sitta i fängelse i 5 år. När han kom ut så blev det alltså en 17-årig flicka blev våldtagen igen av den här mannen. Det hade han inte blivit det hade inte den här flickan blivit om han hade suttit inlåst.
Nej, det är
så
sant.
Det här påverkar människor på riktigt. Det är inte populism, det är praktisk politik.
Men det handlar ju också det här är ju inte gjort, den här lagen är inte gjord för våldtäktsmän, den är gjord för kriminella. Eller hur?
Ja, och precis som jag sa, det finns flera olika exempel. Det finns exempel på äldre bedrägerier där det finns personer som har gjort det till sitt yrke att bedra äldre på hela deras livsbesparingar. Och precis som jag sa, att polisen inte ens utreder det 10:e bedrägeriet för man vet att det inte påverkar straffet. Det är inte heller rättvist.
Nej, jag ser inte emot dig. Det är viktigt att sätta dit våldtäktsmän. Det är viktigt att sätta dit alla kriminella som begår grova kriminella handlingar. Så Så det är inte det, det är bara det att jag tyckte att det lät lite konstigt när du sa det.
Vi kör nästa låt så återkommer. All the leaves are brown and the sky is gray. Du lyssnar på Fontänbubbel och det vi hörde var California Dreaming med The Mamas and the Papas. Och det var du, Amanda, som hade valt den. Vad betyder den för dig?
Nej, men det är en av mina absoluta favoritlåtar och det är också soundtracket till en av mina favoritfilmer, Once Upon a Time in Hollywood, som jag tycker är otroligt bra.
Ja, just det. Är den soundtrack? Jag har sett den en gång. Jag vet att den har förekommit i den soundtrack också. Där ser man, jag har inte lyssnat på soundtracket, men jag vet att den förekommer i låten. Men det är många bra låtar i den. Mm. Absolut. Ni skriver i ert idéprogram att när förtroendet för politikerna sviktar så skapas grogrund för populistiska rörelser. Varpå ni pekar ut även Sverige som drabbat av detta fenomen. De enkla och populistiska svaren på vår tids svåra frågor menar ni rent av undergräver långsiktigt hållbara lösningar. Och min fråga är då, anser ni att Sverigedemokraterna inte är en del av denna populistiska rörelse med tanke på att ni så väl bedriver ett nära samarbete med detta parti inom tider, så som ni har pratat om att ni menar att det har varit nödvändigt för de här sakerna, men att också att man rent utav är beredd att bjuda in dessa i en kommande regering?
Jag tänker du börjar resonemanget här med att prata om populistiska företeelser, sen bygger du själv på det och nämner Sverigedemokraterna. Jag tror just populism i politik är väl det som vi här pekar på inte är bra. Jag tror själv på långsiktighet. Jag tror på att våga, att jag står som politiker, stå för en tanke, en bild över dit vill jag nå med en verksamhet, med någonting som skåningen i mitt fall behöver och borde ha rätt till. Och sen långsiktigt bygger man den vägen. Så länge där man kan få igenom moderat politik långsiktigt, ansvarsfullt, där tycker jag man kan samverka. Men jag tror att populistiska inslag, som jag kan se ännu mer kanske i kommunpolitik, jag pekar inte ut Lund här utan jag tittar runt om i Skåne, där kan jag känna att då har du inte långsiktigheten. Då blir det inte ekonomiskt hållbart eller miljömässigt hållbart eller socialt hållbart. Då blir det en i stunden idé. Och det tror jag att vi står för motsatsen. Vi står för det ansvarsfulla långsiktiga.
Så ni menar att ni ser ingen koppling med, det var, då har ni liksom att Sverigedemokraterna inte utgör ett stort exempel på populism? Liksom.
Men jag tycker också, det här blir lite tröttsamt. Jag förstår att man avkräver statsministerkandidaterna svar på vad de tycker om andra partier. Men jag är ju här för att prata om moderat politik och jag står väldigt gärna för moderat politik. Ni får fråga vad ni vill om moderat politik. Men jag tar inte ansvar för Sverigedemokraterna och vad de gör. Jag är inte medlem i Sverigedemokraterna. Jag tycker inte om deras politik i stor utsträckning. Men jag svarar gärna på frågor om Moderaternas politik.
Okej då. Och då vill jag ta apropå populism. Va? Hur ska dubbla straff för gängkriminella som begår brott lösa integrationen?
Den ska inte lösa integrationen.
Vad ska lösa integrationen då?
Ja, det finns hur många förslag som helst. Exempelvis att man ska lära sig svenska. Att man ska få bättre stöd till jobb. Att man inte ska placera människor ute i utanförskapsområden och sen inte hjälpa dem komma in i samhället. Det finns hur många förslag som helst för integrationen. Men dubbla straff för gängkriminella, det är ju för att skydda människor. Alltså det här är ju farliga personer som är ute på gatorna. Och de ska sitta inlåsta så att vi andra som är laglydiga kan vara trygga. Så det har ingenting med integrationen att göra.
Det har inte det, nej. Okej, då ska jag komma ihåg.
Och där tänkte jag faktiskt ta mig friheten att bygga på med meningsfull fritid till våra barn och ungdomar. Det är ju någonting som Lund och Lundamoderaterna driver jättetydligt och jättehårt. Och det tror jag oerhört mycket på, både för att må bra men också för att nå rätt vänner, rätt miljö. Att ha någonting meningsfullt att göra på sin fritid. Och det kan man se i moderat politik på riksnivå. Det ser man på praktisk kommunnivå. Det ser man hela vägen igenom.
Du menar det här med hemgården till exempel? Eller?
Ja, det kan gälla. Jag var på ett ridhus, alltså första spadtag på ett ridhus i Burlövs kommun. de som rider där med hjälp av att kommunen satsar på ett ridhus, så kan ju fler gå på en ridskola med ett bra ridhus. De kan vara i en positiv miljö. Här i Lund vet jag att Moderaterna vill ha fler idrottshallar. Mm. Alltså det ska vara lätt, och i Malmö pratar man mycket om fler fotbollsplaner. Det ska vara lätt att hamna i ett bra föreningsliv. Mm. Och jag tror alla vi vuxna sen behöver bli ännu bättre på att hjälpa till i föreningslivet också. Och det tycker jag bidrar till en bra integration.
Okej, då tar jag inte en följdfråga här. Då kan du gå över på Åke.
Okej, det kommer några frågor till här. Ni säger att ni vill ha en varm omsorg i Skåne. Hur ska man göra äldreomsorgen varmare med korta hembesök och pressa i tidsscheman?
Det behöver inte se ut så överallt, för jag lov att säga det. Jag ändå förrgår var jag med vår äldreminister Anna Tenje på ett äldreboende i Vällinge som heter Månstorps Ängar, där jag fick liksom möta både anhöriga och personer som bodde där, där värme och lugn genomsyrar allt, där öppna dörrar genomsyrar allt. Jag frågade hur det var här, om man åt lunch här även som besökare eller om det var för föreningen, men där var liksom lunchen till för hela Västra Ingelsta. Det finns bra exempel, och de finns både i kommuner och de finns i företagsform, så att jag tror inte man kan generalisera så, utan att det finns många bra exempel på fin äldreomsorg.
Ja.
Det handlar om vilka mål man sätter upp och hur långsiktig man är.
Man säger att en central del av det förebyggande arbetet för äldreproblem och sånt, det är anhörigvårdare. Hur mycket resurser sätter ni av för det?
Det är också olika. I kommuner finns det ju anhörigföreningar, och Amanda kanske vet lite bättre hur det är här i Lund. Men jag tror man måste se den anhöriges både hur... Det är tufft både i fysiskt och psykiskt att vara anhörig av olika skäl. Och då kan man behöva både utbildning för sin egen förståelse, men också för att man ibland vill vara en aktiv anhörig. Men ibland tycker jag också att det är viktigt att kommuner hjälper till med avlastning. Att kommuner hjälper till att liksom se till att hela livet funkar runt i en familj där någon har drabbats av demens kanske, till exempel. Så att det är, men exakta kronor kan jag inte komma till där, men jag vill säga att jag tycker det är väldigt viktigt att man gör det, och jag vet flera goda exempel som jag är väldigt stolt över att jag har fått lov att ta del av, och att man gör i de kommunerna och även i min egen hemkommun Svedala.
Mm. För att uppnå kvalitet krävs utbildade medarbetare, både inom yrkesroll och med specialkompetens, kanske inom demens och psykiatri. Sätter ni uttryckligen in resurser som går till personalutbildning?
Ja, i Lund så har vi någonting som heter kommundoktorander, och det innebär att om man vill forska inom eller på sin arbetsplats, då kan man göra det. Så det är ju en del av vidareutbildningen. Men i detta fallet skulle jag också vilja lyfta ett av våra återhämtningsprojekt som vi har infört i socialpsykiatrin. Vi såg att hos de anställda inom socialpsykiatrin i Lunds kommun så ökade sjukskrivningstalen, och då införde vi en sån här så kallad återhämtningstimme varje dag under arbetsdagen. Så att det får man göra, då får man kanske läsa någonting, eller man kan ta en promenad, eller man kan göra någonting annat. Och då har vi sett att sjukskrivningstalen återigen har sjunkit. Så sådana saker tycker jag är viktiga för arbetsmiljön. Och det jag hör från mina medarbetare på arbetsmarknaden och socialförvaltningen, så är det att man väldigt gärna vill jobba i Lund, just på grund av att det har en så pass bra arbetsmiljö.
Och i Region Skåne jobbar vi ju mycket med att man får lov att vidareutbilda sig med lön. Och det gäller även undersköterskor med specialistinriktning, där man kan få liksom, antingen så tar man och går ner en del i tjänst, och så resten av tiden utbildar man sig och lönen finns kvar. Eller så tar man tjänstledigt med lön och får en vidareutbildning. Och det gäller både undersköterskor och sjuksköterskor exempelvis. Så att fortbildning är jätteviktigt, precis som du säger.
Ni skriver på Lundamoderaternas hemsida under mindre klasser, fler lärare. Citat. Moderaterna har under den senaste mandatperioden satsat över 75 miljoner kronor på en ökad lärartäthet och närmare 20 miljoner kronor på minskade barngrupper i förskolan. Den höga lärartätheten gör att vi nu kan lägga fokus på att öka andelen behöriga lärare och minska klassstorlekarna. Slutcitat. Vår fråga blir då, hur kan man lägga 75 miljoner extra på att öka andelen behöriga lärare i en stad med minskande barn- och ungdomsgrupper?
Jo, men så här är det, att i väldigt, väldigt många kommuner så har man dragit ner på skolan just på grund av att barnen blir färre. Det har vi inte gjort i Lunds kommun, utan vi har istället sett att vi har haft för stora barngrupper tidigare. Det har inte varit tillräckligt prioriterat att minska barngrupperna. Vi har också haft alldeles för få behöriga lärare i förhållande till vad vi vill. Och vi är helt övertygade om att det viktigaste för ett barn, det är att det får en god utbildning och en trygg uppväxt, och att läraren har tid med alla elever. Det ska inte bara vara den stökigaste som får uppmärksamhet i klassen, utan man ska ha en så pass liten barngrupp att alla blir sedda.
Ja, men minska barngrupperna är inte samma sak som att öka antalet lärare. Eller menar du? Menar att grupperna ska bli mindre i antalet skolklasser?
Alltså mindre färre elever per lärare.
Exakt.
Ja.
Ja. Okej, betyder ert fokus på behöriga lärare att ni vill göra av med lärare som inte är behöriga?
Nej, det som är så fiffigt med att barngrupperna nu minskar, det är att när lärare exempelvis går i pension eller säger upp sig eller något liknande, när vi då nyanställer lärare, då anställer vi bara legitimerade lärare, eller vi fokuserar i alla fall på det. Jag ska inte säga att vi ska ens ha 100% legitimerade lärare, utan det finns vissa ämnen där, ja, men exempelvis inom företagsekonomi på gymnasieskolan, att man då skulle inte behöva lärarlegitimation. Men i så hög utsträckning som möjligt så vill vi att lärarna ska vara behöriga.
Okej, då ska vi ta och lägga på en låt.
Och sen kommer publiken. Nothingness. Death is coming for you, but you already knew that. Thought the clicker brought you. Vi lyssnar på Fortan Bubbel, och det här vi hörde var Nothing is Safe med Clipping. Och nu har vi lite publikfrågor.
Det var en publikfråga här som var, går så här. Är busskortet lika billigt efter årslutet?
Det beslut som är fattat av regeringen så här långt, det är ju att staten går in och subventionerar om trafikutövarna vill busskorten året ut. Och då har ju Skånetrafiken sagt ja, och Skånetrafiken har ju dessutom gjort samma sak med färdtjänsten. Det har inte alla andra regioner gjort, men det har Skånetrafiken gjort. Sen får vi ju se hur det blir efter årsskiftet. Jag har inte fattat några sådana beslut. Det Moderaterna säger, det är ju att man vill ta bort, och nu blir det lite så här högtravande, men man vill ta bort det man kallar för förmånsbeskattningen. Om en arbetsgivare vill stötta en anställd med billigare kollektivtrafik, så vill Moderaterna införa det istället. Men då måste ju arbetsgivaren agera. Och det är jag själv, som ju är en del av att vara arbetsgivare i Region Skåne, mycket positiv och intresserad av det resultatet. Men det beror på arbetsgivaren då.
Det är ju viktigt att arbetarna har råd att ta bussen till jobbet. Men det är ju också viktigt att alla andra har råd att ta bussen till skolungdomar och pensionärer och så liksom.
Ja, vi har ytterligare en gäst. Vill du presentera dig?
Jag heter Mats, kallas för Malte. Nu kommer det lite tunga frågor. Om det är så att en mamma har haft två stycken narcissister och det finns barn med i bilden. Det är så synd, tycker jag, att man inte kan hjälpa de här stackars barna att exempelvis få vara lärling till komma ut i arbetslivet, för att det här barnet exempelvis står och nästan förfaller för mamman, och mamman har också svårt att sova och vet snart inte vad hon ska ta vägen. Nu vill inte jag vara allt för mycket negativ, men i Lund tycker jag att här sköten är på ett mycket, mycket bra sätt, och jag hade önskat att det var likadant på många delar av andra i Skåne och i Sverige också.
Men vad var frågan?
Ja, det är, frågan är att jag hade, hur hade du velat gjort för det här barnet som är utsatt?
Mm. Ja, men tack så jättemycket för din fråga och ditt beröm. Det gör mig väldigt stolt. Jag har väldigt många goda omdömen om Lunds socialtjänst, och det är såklart människor som inte är nöjda också, men tack för det. Det jag skulle säga, som vi fokuserar väldigt mycket på, det är att komma in väldigt tidigt. I Lund så har vi ju kanske ett problem som inte är så vanligt i resten av Sverige, just eftersom man har så extremt kapitalstarka föräldrar och sammanhang ofta i Lund, att socialtjänsten kommer in väldigt sent i ett barns liv, just på grund av att familjen oftast har väldigt stort ansvar i Lund. Och det tycker jag är dåligt. Jag tycker att man ska komma in så tidigt som möjligt för att också kunna förebygga och motverka sådana här problematik. Och sedan så finns ju alltid socialtjänsten för stöd. Vi har infört ett speciellt föräldraskapsprogram nu som man kan gå digitalt. Man behöver inte söka om någon biståndsinsats, utan man kan bara gå in på en hemsida. Det vet jag har hjälpt väldigt många föräldrar med att hantera just konflikter i hemmet och så. För det kan ju vara extremt jobbigt.
För om man då har lite otur så är det en social...
Ja, vi har ytterligare en gäst här. Vill du presentera dig och ställa frågan?
Ja, mitt namn är Simon då, och jag undrar med infrastrukturen, alltså kan vi inte ha typ sådär cykeldressin från Trelleborg till Lund och typ till Hässleholm och sånt, både elcykeldressin och vanlig cykeldressin, att man bygger några spår, för att folk skulle ju vilja använda det också.
Du vill inte bara åka till Björnstorp alltså?
Nej.
Nej, men det man kan säga, jag känner inte till just de här tekniska lösningarna som du presenterar här, men det jag skulle vilja säga just angående infrastrukturen och pendlingen, det är ju att det är väldigt, väldigt bra att man nu satsar väldigt mycket på att rusta upp järnvägen i Skåne. Tidigare har det varit väldigt mycket fokus från tidigare regeringar, både blå och röda, på att satsa på långa sträckor mellan Malmö och Stockholm exempelvis. Där har man en ganska väl underhållen järnväg. Men just arbetspendlingen, det som 1 miljon skåningar varje dag använder, det har varit extremt underprioriterat. Och det är jättebra att man nu satsar på att rusta upp den järnvägen vi har. Det är också miljövänligt att göra det.
Ja, men sen problemet med detta hade ju varit att då hade många blivit populärt liksom, och då hade liksom, vem ska få åka nu och sånt, det hade kanske blivit ännu värre än.
Så du hade hellre velat ha en rollercoaster?
Nej, jag vet inte. Det, förlåt, ja. Kasper.
Vi tackar för det. Ja. Här kommer ytterligare en. Vill du presentera dig också?
Hej, jag heter Janus. Det är ingen fråga, utan jag ville säga att jag är mycket imponerad av er moderaternas program och flera förslag. Tack vare er kan vi förlänga sommarkort, åtminstone året ut. Men jag läste någonstans att denna förslag att man kan köpa månadskort till halva pris skulle hålla till och med 2030.
Ja, ska jag ta den igen? Det är ju inte givet något sånt löfte, tyvärr kanske då. Det hade ju varit enkelt och bra att kunna säga så här, utan det är ju någonting som när partierna har bild efter valet, och jag hoppas ju, Amanda hoppas på ett starkt, en regering med ett starkt moderat parti i, så får man ju enas om vilka frågor man prioriterar. För oss moderater har det varit viktigt att ta hand om plånboken för folk. Vi ser ju att landets ekonomi börjar bli bättre, men vi ser också att folk, alltså, ja, föräldrar, barn, ensamma har en tunnare plånbok nu än vad man hade förr, och då har det känts som en angelägen åtgärd att göra nu. Men det är inga sådana löften givna, utan som jag sa tidigare har man pratat mycket om arbetsresorna. Men det är som du, alla åker ju inte till jobbet, precis som någon sa tidigare. Så att, men vi får se vad som händer framöver.
Annars håller jag med er till 100% på era svar som ni fick massor frågor.
Okej, tack så mycket. Vi måste faktiskt ta och säga att tack för allihopa som har deltagit här idag.
Ja.
Vi har Linda och Amanda som vi framförallt är våra gäster.
Och så tackar vi oss själva, Olof, Per-Åke och Roger som varit utfrågare. Och tackar vi Per och Emil för tekniken, och så tackar vi våra gäster som varit framme. Eftersom inte alla har presenterat sig, så ska vi väl vara rättvisa i den här... I den här jämlikhetens ställe, allting, alla ska, allting ska vara, så ska vi säga att ja, men då ska ingen få äran för att vara gäst. Så vi tackar alla, men alla som har varit uppe kan känna sig väl stolta att de har gjort en insats och ställt en fråga och deltagit i det demokratiska samtalet.
Och även de som har lämnat en lapp som vi har fått läsa.
Ja, men precis.
Så Vi så ses väl igen och mycket snart.
Vi ses nästa vecka, ja.
Och då är det Socialdemokraterna som kommer hit.
Ja. Och då tackar vi för oss.
Och tackar publiken.